gamla reformatorn. Det sägs att han gjorde det när han ibland läste Bibeln och kom till en jobbig text som han inte förstod. Han fick liksom lyfta på hatten och så fick han gå vidare. Vi kommer inte förstå allt. Det står så här i första Korintherbrevet 13 och 12. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Vår kunskap, den är begränsad. Och vi får liksom bara erkänna det. Vi lägger liksom den grunden. Och det kan vara så. Det här är jättespännande söndagar. Vi har två söndagar här nu som vi har så här frågor och svar. Ni har fått skicka frågor och sen så kommer vi att försöka, jag och Samuel Linde kommer att försöka att ge några svar under de här två söndagarna. Och det kan ju vara så här att du efter idag kommer att ha fler frågor än när du kom hit. Men det kan ju också vara så att du kanske har börjat hitta något svar. Något mer svar. Kanske kommer du att hålla med om det jag säger. Kanske kommer du inte hålla med. Kanske, och förhoppningsvis, det är alltid min ambition, det är att du ska bli uppmuntrad. Men kanske blir du provocerad. Kanske kommer du bli utmanad. Oavsett så är det helt okej. Men låt oss inte stanna här idag med samtalen, med reflektionerna och frågorna. Och behåll det inte för dig själva, utan ta med dig i din bibelläsning, i din bön, men också tillsammans i gemenskapen med varandra. Och vi gör allt det här i ödmjukhet och i respekt. Jag har inte hur mycket tid som helst, jag vet inte var det här kommer sluta, så jag tänker att vi kommer bara gå rakt på. Okej, fråga ett. Frågan lyder. Nej, men det finns tusentals religioner i den här världen. Alla med anhängare som är lika övertygade om sin tro som en kristen är om sin. Hur kan vi veta att kristendomen är sann? Och en följdfråga på det. Är de andra religionerna fel? Och är vi lyckliga av att leva i ett land där den sanna religionen, om vi då säger att kristendomen är den sanna, också är den dominerande religionen? Det är en bra fråga, eller bra frågor. Den svenska gospelartisten Per-Erik Hallin sjunger redan 1984 i Melodifestivalen. Jag var inte ens för då, men jag har sett på YouTube. Nej, men sjung han i sin sång om labyrint. Han talade om det här sökandet efter sanningen som en labyrint med massa gångar utan slut. Och en guru här och en guru där som säger här vägen kom hit. Men problemet är ju att varenda en har patent på sanningen. Ja, hur ska man kunna veta vad som är sant, vad som är rätt? Det enkla svaret. Men vi stannar inte riktigt där, men någonstans så landar ju allting i att tro. Att välja att tro. Sedan så kan vi argumentera. Det finns de som ägnar väldigt mycket tid, som skriver massa böcker om där man argumenterar och talar för kristendomens saker. Som man försvarar den kristna tron och förklarar vad den handlar om. Vad gör kristendomen mer sann än andra religioner? Ja, något argument är så, och då är det ju det är vad Jesus själv säger om sig själv. Jesus säger själv i Bibeln att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jesus, han gör ju det här anspråket själv. Han är den exklusiva vägen till gemenskap med Gud. Eller som när Petrus och Johannes står inför rätta Och Petrus tar till orda i Apostlagärningarna 4 och vers 8. Vi kan läsa det sammanhanget här. Står det så här: då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem: ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda, står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare, men blev till en hörnsten. Och nu, hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det är ganska tydliga ord. Hos ingen annan finns frälsningen. Petrus, han är frimodig, han är tydlig. Kanske är han lite väl frimodig. Eller? Det är problematiskt i vår tid som vi lever i idag att ge objektiva sanningsanspråk. Att det här är sanning, det här är det som gäller. När vi alla har rätt till vår egen sanning. Det kan vara okej och nästan fint ibland att vara en sökare. Att man letar efter sanningen eller att man är på väg. Eller som Bono i YouTube, de sjunger: I still haven't found what I'm looking for. Även om vi skulle gå in och kolla i den texten så står det också där. Den innehåller också en bekännelse. Att vara en sökare, det kan vara okej. Men att då vara en finnare, en person som har hittat, det blir problematiskt, det blir fult. Och speciellt om man då har funnit sanningen med det stora S-et. För det innebär väl att man stänger dörrar. Att de som tror annorlunda, de tror ju fel. Eller? Jesus, han är sann. Bibeln själv säger det. Jesus säger det. Jesu uppståndelse. Jesus, han dog inte utan han uppstod. Han lever idag. Det är ett bevis på att kristendomen, eller att Jesus är, evangeliet är sant. Den kristna traditionen, kyrkohistorien säger det. Det kristna vittnesbördet säger det. Jag tänker kanske framför allt på hur de första kristna levde. Hur det inte handlade om makt. Kristendom handlade inte om makt, utan handlade om snarare om förföljelse och död som drabbade många av de där kristna den första tiden. Det var inget sätt att försöka kontrollera folk, att som styra länder och sådär på det viset som religion och diktaturer kan göra eller försöka göra. Och i kristendomen, den kristna tron i sin vagga, var inte någonting med våld och tvång. Det var inte på det viset som människor kom till tro på Jesus. Dock, eller tyvärr, så är ju inte kristendomens historia så ren som man kanske hade önskat. Man har använt makt, man har använt det här dåliga metoder. Men det var inte så det började. Och det var inte så det som Jesus heller uppmanade till. Och det var inte det som han heller visade som person. En annan tanke eller fråga man kan undra är att ja, om alla andra religioner skulle ha rätt, varför ska vi då missionera? Varför ska vi då göra som Jesus gjorde, gå ut i hela världen och göra alla folk till Jesu lärjungar? Att komma med budskapet om Jesus till hedningar, människor av annan religion och tro. Det är klart att det i det kristna budskapet i Jesus finns något som är unikt, som berör hela världen. Men innebär det, alltså det säger ju, det anspråket gör ju Jesus själv och det gör som den kristna tron. Men innebär det då att alla andra har fel? Eller helt fel? Romarbrevet 1:20 säger att ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Så Gud, han uppenbarar sig, han finns liksom överallt. Samuel var inne på det, att Guds närvaro finns över hela jorden. Däremot så kan vi också i vissa stunder också då förnimma, vi kan uppleva honom kanske mer påtagligt. Men han finns över hela världen. Hela skapelsen vittnar om Gud på något sätt. Och absolut att Gud verkar i kulturer och bland människor som är av annan religion, annan tradition än våran. Det är ju människor, precis som vi, som är skapade till Guds avbild. Spår eller frön av Gud kan vi se överallt. Det finns ett begrepp som jag tror att jag fick höra det när jag pratade med en vän, att som de gamla kyrkofäderna använde. Logos spermaticos. Små frön av sanning finns som över hela världen. Små frön av Gud finns överallt. Men det luriga är ju att den bästa av lögner också kan innehålla spår av sanning. Det där spåret av sanningen, det där som är sant, det där som är av Gud, som skulle kunna få en människa att söka sig närmare Gud, kan också, eftersom det är upplandat med något annat, få en människa att komma långt bort ifrån honom. Just nu i vår värld så kommer en del muslimer till tro på Jesus. Och då är det inte att de kommer till tro endast genom att det är kristna missionärer som har åkt till något arabland och berättar om Jesus. Utan de kommer till insikt själva. Gud kommer och talar till dem och uppenbarar sig i drömmar, i syner. Och det finns moskéer som på vissa håll kan vara kyrkor, men i det fördolda, undercover. Och Jesus, han finns ju även, det står ju om honom i Koranen, han finns även inom islam, även om han där endast är en profet. Men skulle vi fråga en muslim som har blivit kristen, så är det en stor skillnad mellan kristen tro och islam. Det kristna budskapet om Gud som själv blir människa. Att Gud är en samtidigt som han är tre. Att Gud skulle ha en son. Och att Gud också skulle vara beredd att lida och dö för vår skull. Att han uppstod på tredje dagen och lever idag för världen, för skapelsen och för mänskligheten. Första Korinthierbrevet 1:18 säger att talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det kristna budskapet kan uppfattas som sagor, trams, påhitt eller en dårskap. Men för oss som har lärt känna Jesus, vi som har fått erfaren upptäcka hans stora kärlek, så är det en kraft. Det finns ingenting bättre. Och det egna vittnesbördet, den egna erfarenheten, det egna livet, och inte bara det som vi själva kan liksom fundera oss till. Det är också viktigt. Vi har i korset, i Jesus har vi hittat hem. Vi har blivit de som vi var skapade till att vara. Människor i relation med Gud. Den personliga och nära relationen med Gud själv, det är den som vi också får inbjuda andra människor till. Och vad är lycka? Och blir vi lyckligare av att leva i ett kristet land? Klart att det finns godhet, att det finns en meningsfull tillvaro bland kulturer och människor som än de som är bekännande kristna. Och det finns inget likamedstecken mellan att bara för att ett land är kristen eller för att man skulle vara kristen så är man lyckligare. Ibland är det kanske tvärtom. Om vi då går tillbaka till de första kristna, så var det ju mycket förföljelse och lidande de fick möta. Men de hade funnit en frid i sina hjärtan. Och vi har inga garantier för lycka och framgång, men vi har en Gud som själv vet hur det är att vara människa. Och han är med oss i livets alla dagar. Jag tror att allt som är gott, allt som är den här sanningen, det kan vi uppmuntra. Och det är så lätt att vi kategoriserar in människor i innanför, utanför, vän, fiende, familj, god eller ond. Och visst, det kan och det finns säkert, eller det finns krafter bakom religioner och religiösa system som är ondskefulla och djävulska. Och ibland kan det också vara, kan det som vara, som är ont också vara förklätt till någonting som är oskyldigt och gott. Men allt behöver inte vara det, och framförallt inte människorna. Människorna som är skapade till Guds avbild, som är högt älskade. Hela skapelsen, och likaså vi människor, är ju, vi bär spår av Gud. Och jag vill tro att det finns spår av Gud i dig, i mig, liksom det finns i grannen, arbetskamraten, främlingen eller till och med den ökände terroristen. Historien, Bibeln, och vi kan se det i vår tid, hur Guds kärlek kan nå fram och förvandla det hårdaste av hjärtan. Gud kan blåsa liv i kol som har falnat. Och ibland så kan det vara så att vi behöver liksom skala av för att kunna se det där. Det där som glimmar hos andra. Men ibland så behöver vi kanske göra det även hos oss själva. Och se oss själva i spegeln. Vi som kristna är inte alltid så mycket bättre själva. Det finns de som i Jesu namn kan göra fruktansvärda saker. Styra och kontrollera. Och någonstans så har människor gått vilse. Någonstans har man gått miste om vad det handlar om. Relationen med Jesus. Och det livet som det mynnar ut i. Vi får älska människor in i evigheten. Och vi kan inte tvinga oss på någon annan att tro. Eller att någon ska köpa allt som står i Bibeln. Och vi kan argumentera, men någonstans är det just det som jag sa. Det enkla svaret att någonstans är det något som måste uppenbaras i en persons eget hjärta. För jag tror att när vi blir trovärdiga vittnen, en av anledningarna till att människor inte kanske tror på Jesus eller vill ha med Jesus att göra, det är just det där att man inte ser Jesus i andra, i de kristna man möter. Evangeliet behöver få ta sig uttryck i att vi älskar varandra. Inte att vi tjafsar, strider och bygger murar mot varandra. Eller mot de människorna vi möter. Tvivel kan komma. Och vi kan bära på många frågor. En del frågor får vi söka svar på länge. Och en del frågor kanske kommer att förbli obesvarade. Ja, kristen tro säger att ingen kommer till Fadern. Utom genom Jesus. Att han är vägen, sanningen och livet. Men vägen till Jesus och en människas slutgiltiga öde är inte vår sak att veta eller döma. Vi ska därför gå vidare till nästa fråga, som inte heller den är jätteenkel att besvara. Men den är, lyder så här. Skickar en kärleksfull Gud icke-troende till helvetet? Jag tror att detta är en fråga som vi alla kanske brottas med då och då. Just det här, vad händer när vi dör? Kommer jag komma till himlen eller kommer jag någon annanstans? Okej, jag tror ju på Jesus, jag kommer väl till himlen, men vad händer då med mina syskon, med mina barn, med min partner, med mina vänner? Alla de där som inte tror på Jesus. Vad händer med alla de där som aldrig har fått höra talas om Jesus? Hur gör vi med barnen? Kommer de automatiskt till himlen? Om de skulle råka dö. Och när slutar ett barn vara barn? Vid vilken ålder går gränsen? Och vad händer med alla de som kanske fick möta en kristen tro som förtryckte, som våldtog, som utnyttjade dem? Av den anledningen sa, nej, jag vill inte ha med kristendomen, eller jag vill inte ha med Jesus att göra. Vad är kärleksfullt? Gud som är både god och kärleksfull och nådefull, men samtidigt är rättvis och domare. Dom, domare, det låter ju, kan jag tänka, för min egen del också, det kan låta jobbigt. Men domen är en central del av kristen tro. Att Gud en gång slutgiltigt kommer ta itu med ondskan, med all synd, det är något positivt. Det är något att hoppas på och längta efter. För den som just nu upplever lidande, sjukdom, förtryck, fattigdom, så är det en tröst och ett hopp. Hoppet om att hela världen kommer att helas. Hela världen kommer upprättas. Att vi kommer uppstå, att vi kommer fysiskt få nya kroppar. Vi kommer att bli hela som människor. En tillvaro i Guds närvaro. Där ingen sorg, sjukdom, död eller smärta kommer att vara närvarande. Där det kommer vara som Uppenbarelseboken säger. Att Gud kommer att torka alla tårar från deras ögon. Det som den kristna tron och Bibeln lär, att vi kommer bli räddade, försonade och förlåtna genom tron på Jesus. Det står i Romarbrevet 8 att vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och värdjar för oss. Och om vi tänker på himlen som en ny himmel och en ny jord. Jag vet inte vad ni har för bild av himlen. Jag tänker ändå att vi börjar där. Då tänker inte jag en tillvaro där man sitter i en evighet, en tid utan slut. Och så sitter vi i ring och så sjunger vi Kumbaya tillsammans. Och så rullar vi tummarna liksom. Nej, utan jag tror att den tillvaron, en ny himmel, en ny jord, att det handlar om en tillvaro där vi har ett arbete att utföra. Där vi alla, du och jag, får blomma ut i all den kreativitet, allt det goda, all den talang som Gud har utrustat dig med. När Gud skapade jorden från början, i begynnelsen, så skapade han den god med all dess skönhet, med all dess djur och växtlighet. Och på samma sätt så tror jag att den nya jorden kommer att fyllas av liv. Nu är det kanske min fantasi, men ni har kanske hört att vi ser djur som blir utrotade. Nu dog den sista sköldpaddan liksom. Kanske kommer de där, jag vill tro att de där djuren kommer tillbaka. Och kanske kommer det nya. Vad ska vi ge dem för namn? Det här är ju liksom i fantasin lite, men det blir spekulativt. Men vi får blicka framåt, och jag tror vi ska blicka framåt med hopp. Och så får vi se hur det kommer bli en dag. Men vad vi gör och hur vi lever här och nu på jorden, det har betydelse, det har konsekvenser längre fram, för ett längre perspektiv. Och vad är helvetet? Vad innebär det att gå förlorad? Det finns ju bilder, medeltida bilder av helvetet. Ni vet den här Dantes, den här graderna i helvetet med massa plågor där man ska brinna och sådär. Det är en bild man kan ha. Jag tänker att den, för min egen del så lämnar jag den. För vi ser också helveten på jorden. Synden har konsekvenser och synden är synlig här och nu. Vi behöver som inte se långt för att se helveten på jorden. Och när Jesus själv talade om det ordet som översätts med helvete, Gehenna, så anspelade det på en plats, en fysisk plats i Jerusalem. Soptippen i Jerusalem. Och när Jesus talade och när han varnade sina åhörare om helvetet, om Gehenna, liksom när han talade om Guds rike, så hade det inte med den här framtids långt borta, fjärran ifrån, utan det handlar mer om livet här och nu. Konsekvenser här och nu. Att fortsätter du leva på det här viset, ja, då får det konsekvenser. Du kan skapa liksom ett gudsrike, du kan skapa någonting bra, men du kan också skapa någonting dåligt. Du kan skapa ett helvete på jorden. Därmed inte sagt att helvetet inte skulle finnas. Men då när Jesus använde de här orden så var det, handlade det mer om livet här och nu. Och vad händer sen? Vad kan vi veta och vad kan vi hoppas på? Första Timoteusbrevet säger så här. Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Eller andra Petrus 3. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom att han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Johannes 3:16 säger, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Guds vilja och tanke är att alla människor ska räddas. Planen med Jesus var inte att döma världen utan att rädda den. Och även om det på vissa håll i världen just nu så är det många som kommer till tro. Men en tanke eller en fråga. Skulle Gud nöja sig med att en bråkdel av mänskligheten skulle klara sig? Om man ser till en hel befolkning, en stad, Varberg, ja, nu i runda slängar. Ja, det kanske är 50, nej, jag vet, det kanske är fler. Vi säger att det är 50 000 i Varberg. Och så samlar kyrkan en söndag, eller de som tillhör kyrkan, som kanske säger att man tror. Jag vet inte hur många det kan vara i Varberg. Ett tusental kanske. En femtedel, en femtiodel av en befolkning, ja, de kommer till himlen. Det känns lite fjuttigt. Eller? Det borde väl vara fler. Var finns alla de människorna? Och var någonstans går gränsen? Det finns de som lever goda liv, ofta godare och helgade, man ska använda ett sånt där kristet ord, än de som utger sig för att vara kristna. Vad händer med dem? Vi kommer alla att ställas till svars för, för det liv som vi har levt. Men jag tror att vi inte ska se domen då som någonting negativt utan som någonting positivt när Gud ställer saker och ting till rätta. Hur många chanser får en människa? Filipperbrevet 2 säger så här. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud Fadern till ära. En dag ska varje knä falla ner och varje tunga bekänna att Jesus är Herre. Ja, vad innebär detta? Jag tror inte vi ska dra för stora växlar. Men jag vill bara öppna upp för möjligheten. Att vad är slutbilden? Gud vill att alla människor ska bli räddade. Och en dag så kommer varje knä att som att böja sig. Varje tunga bekänna att Jesus är Herre. Men det är inte bara vad Gud vill utan det handlar också om vad vi vill. Vill du ha en relation med Gud? Vill du bli frälst? Vill du bli räddad? Vill du? Vi skapades alla med en fri vilja. Och Gud som är kärlek kan tvinga oss inte någonstans egentligen. Och hade han gjort det så hade det då varit kärlek. Vill du fortsätta leva för dig själv, leva bort för en vän från Gud? Eller vill du söka Gud? Vill du ju allt söka det goda? Det finns lite olika förslag och teorier kring vad som händer med en människa. Dels finns det de som menar att alla kommer till himlen. Det finns de som menar att alla kommer till himlen förr eller senare. Det finns de som menar att de som inte kommer till himlen, de upphör att existera. Det finns de som menar att helvetet handlar om ett utanförskap från Guds närvaro. Och så finns det ju de här bilderna av tortyr, plågor, brinna och så vidare. Likt ett koncentrationsläger. Beroende på vilken som synsätt man har, vilken teori man kanske tänker sig för, så får det ju konsekvenser för vårt sätt att möta människor, vårt sätt att leva och vårt sätt att missionera. Om nu alla ändå kommer till himlen, varför kan vi inte då bara låta allting vara som det är? Det ordnar sig, det löser sig. Eller om vi tror att alla som inte tror verkligen kommer brinna någonstans i ett helvete. Varför är vi då inte kanske mer angelägna om att få med människor dit? Borde vi inte ställa oss på gator och torg och skrika och varna? Säga turn or burn? Nej, man kan fundera över vilken evangelisations- eller missionsstrategi som är den bästa. Och om vi då ser att helveten redan finns här på jorden. Och vi ser vad livet bortvänt från Gud kan leda till. Det är klart att vi ska göra någonting åt det. Vilka kommer då till himlen eller helvetet? Jag tänker att är det vår sak att fokusera? Vem som är innanför, vem som är utanför? Det är så lätt för oss att kategorisera. Vem om inte Gud är det som känner människans innersta hjärta? Vår sak är att leva i relationen med Jesus, i förlåtelse och i kärlek. Och det är inte vår sak att skrämma, så jag tror inte vi kan eller ska skrämma människor till himlen. Har vi den bilden, då blir lätt också vår gudsbild en bild av en Gud som är hård, som är sträng. Vi får den här gubben med vitt skägg som sitter på ett mål med pekpinnen och arg blick. Du är älskad. Gud älskar dig så mycket att han sände sin son till världen för dig. Och för alla andra också. Att Gud som har skapat hela universum och vi som är som ett dammkorn i universum, att han bryr sig om dig, mig. Det är stort. Om jag ska gå till min egen tro, jag ska försöka att avrunda här. Sände Gud icke-troende till helvetet? Bara, kan man svara bara, ja eller nej? Ja. Nej, jag tror inte för egen del att Gud aktivt sänder icke-troende människor till helvetet. Vad det nu skulle vara för någonting. Men jag tror inte att han heller tvingar någon till himlen. Vi har den här egna fria viljan. Söker du Gud så tror jag att han kommer låta sig finnas. Söker du sanningen, söker du ljuset, så tror jag att du också förr eller senare kommer att hitta Jesus. Och jag är inte Gud och jag är inte hela bilden. Och jag vet att Gud och hans vägar är så mycket större och högre än vad jag någonsin kan begripa. För Gud är allt möjligt. Han är överraskningarnas Gud. Han gör ofta det oväntade. Och varför skulle han inte kunna få göra det? Han är ju Gud. Min tro och min förhoppning är att alla människor kommer få så många chanser. Ärliga chanser som behövs till att välja om de vill ha gemenskap med Gud eller inte. Om detta sker på denna sidan livet, eller om man får en chans, eller flera chanser efteråt. Jag låter det vara osagt, men jag hoppas. Och Guds kärlek är så stor att den kan vara svårt att greppa. I sången Reckless Love, eller den ofattbara kärleken, vi har sjungit den här också i församlingen. Och som delvis bygger på liknelsen om det förlorade fåret. Där 99, när det ett får gå vilse, gå bort. Och där herden liksom lämnar liksom de 99 för att göra allt för att hitta det här bortsprungna fåret. Jag säger så här, å den oerhörda ofattbara kärleken från Gud. Å den lämnar allt och söker upp mig tills jag funnen är. Oförtjänt av den är inte världen. Ändå offrar du dig själv. Och den oerhörda, ofattbara kärleken från Gud. Det finns inga höga höjder. Det finns inget mörker som kan hindra dig. Ingen mur du inte river, lugn du inte röjer för att finna mig. Gud, om ni har en bild av att Gud bara sitter och väntar och sitter tyst och tänker så, ja, vad händer med människorna? Ja, okej, de där åker till helvetet, de där. Nej, det gör han inte. Han sitter inte passivt och väntar. Han är aktiv. Han söker kontakt med hela sin skapelse. Det finns idag en utsträckt hand från himlen. Gud, han vill ha gemenskap med dig. Och idag så kan du välja att vända ditt hjärta till Gud och ta emot honom som din Herre och din Gud. Du och jag, vi kan få bli Guds medarbetare. Vi kan få bli de som Gud skapade oss till att vara. Att vara goda förvaltare som är med i förvandlingen och upprättandet av den här jorden. Ibland så ser vi himlen, vi ser evigheten som något långt där framme. Ja, en dag så ska det ske fullt ut. Men på ett sätt har redan evigheten börjat. Guds rike har redan börjat utbreda sig. Vill ni vara med? Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för att du är den du är. Att du är kärlek. Gud, du ser alla de här frågorna som vi har fått som lyfta. Och du ser om det har väckt fler frågor och funderingar, Herre. Gud, det är så mycket som vi inte har full koll på, Herre. Men tack Gud för att vi får lita på dig, vi får tro på dig. Vi tror Gud att du är kärleken, Herre. Och tack Gud för att vi får leva i en relation med dig. Att vi får ha gemenskap med dig. Vi får lära känna dig. Tack för din kärlek och för din nåd. Tack för att det inte handlar om vår förträfflighet utan att det handlar om din, ditt, ja, hur underbar och stor du är, Jesus. Din kärlek, Herre. Gud, du ser också det här, de här frågorna och visst, du ser det här som handlar om himmel och helvete och vilka kommer dit och vilka kommer inte dit och hur ska det se ut, Herre? Gud, vi ser, vi får erkänna att vi har begränsad kunskap, Herre. Men vi tror, vi hoppas på din kärlek, Herre. Vi tror att, och vi vet att du vill att varje människa, alla människor ska räddas. Att alla människor ska hitta fram till dig, Herre. Och Gud, jag ber att vi inte skulle få vara dåliga vittnen för dig, Jesus. Utan att vi skulle få vara människor som älskar människor in i evigheten. Älskar människor in i en gemenskap med dig. In i ett liv med dig, Herre. Tack Gud för att de där helvetena som vi kan se också här på jorden. Att de inte behöver få bli, vara bestående. Tack för att vi kan få vara med och motarbeta och motverka att de där helvetarna finns. Men vi tackar också för att du en gång för alla kommer att hela, du kommer upprätta, du kommer ställa saker till rätta, Herre. Tack Jesus. Amen.